Hej och välkomna till Detaljhandelspodden. Idag har vi en världspremiär och inte vilken som helst utanför Sustainable Brand Index. Så vi kommer att få reda på Sveriges mest hållbara varumärke och inte minst handeln och e-handelns hetaste varumärke utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget bakom detta är SB Insight och innovatören, entreprenören och stjärnan som har grundat det är med mig i studion, Erik Elvingsson Hedén. Varmt välkommen hit.
Tackar, tackar. Vilken fin introduktion.
Men det är ju verkligen värt. Det här ska bli så himla spännande. Vi håller oss lite från att säga exakt vem som har vunnit än. Vi måste få reda på vad är det här för någonting? Du mäter hur konsumenter, inte bara konsumenter, medborgare. Vi kommer ju foka på handel ganska snart, men du mäter ju allt möjligt. Berätta, vad är det ni gör?
Ja, men precis. Jag representerar ju SB Insight som sagt, som är företaget. Sustainable Brand Insight står det för också. Och vi är ju ett insiktsföretag med fokus på hållbarhet. Och vi gör mycket olika grejer, men vårt flaggskepp får man ändå säga är ju precis det som du nämner, Sustainable Brand Index. Och det är ju en stor varumärkesstudie, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Det vill säga vi frågar konsumenter, medborgare, vad de tycker om väldigt många olika varumärken. Så att tittar man på Sverige som vi ska prata om idag så är det ju ungefär i år 430 varumärken som har blivit bedömda så att säga. Och de väljer vi ut så att det är en oberoende urval. Man kan inte välja vi vill vara med i studien eller vi vill inte vara med. Utan det är ett oberoende urval som vi gör baserat på marknadsandel och generell varumärkeskännedom. Så att man måste vara ett känt varumärke kan man väl säga inom sin bransch. Så.
Och bara så vi hajar, säger ingenting om retail än, men vilket är det mest uppskattade varumärket? Om jag får chansen, det är någon sån här militären, folkhälsomyndigheten eller MSB.
Ja, nej, men det är bra chansningar allihopa. Vi ser ju, för att hålla dig på halster lite här liksom, men för om man tittar 2024 nu när vi rankingen som vi publicerar nu liksom, är ju, vi ser en väldigt positiv trend för några av de du nämner. Alltså myndigheter generellt sett går ju fram väldigt mycket och det ser vi ju en tydlig trend att man söker sig till liksom trygga, säkra, robusta varumärken om man får kalla det för det liksom. Så att de går fram. Men tittar man på nummer ett så att säga som är liksom enligt konsumenterna Sveriges mest hållbara varumärke så är det ju en gammal klassiker får man väl säga. De har faktiskt aldrig vunnit Sustainable Brand Index. De har alltid legat högt så länge de har varit med. Men det är Coops varumärke Änglamark.
Otroligt. Men då har vi ju redan avslöjat huvudnyheten. För det är då vinnaren i hela retailklassen också.
Ja, men det kan man väl säga. Precis. Den kopplar ju an till retail. Ja, precis.
Grattis Änglamark. Men det här, vi kommer tillbaka till det.
Absolut.
Men du måste berätta. Du har ju hållit på med det här i 15 år, förklara för oss liksom, vad är SB Insight, hur ser affären ut liksom, innan vi kommer in på själva storyn.
Ja men absolut, nej, men vi som sagt vi är ett insiktsföretag, det vill säga vi hjälper företag och jag brukar säga att vi hjälper företag och organisationer för den delen också att förstå hur påverkar hållbarhet oss och vårt varumärke och vår kommunikation och vår affär liksom. Så att med mycket olika insiktsprojekt, så vi har liksom tre affärsområden i stort kan man säga. Sustainable Brand Index är liksom ett eget affärsområde och ett eget varumärke så det är lite dubbelt kan man säga. Sen har vi ju det vi kallar för Custom Insights, det vill säga vi gör stora insiktsprojekt, företag som vill kartlägga lägga en marknad eller förstå ett fenomen. Till exempel inom retail så har vi ju gjort en del projekt inom cirkulär ekonomi och liksom delar inom det second hand marknaden och så liksom. Så att det beror på vad kunden vill helt enkelt. Och sen det tredje området är mycket föreläsningar och utbildningar inom framförallt hållbarhetskommunikation.
Ni startade 2011.
Yes.
Och det känns som väldigt utifrån perspektiv men efter finanskrisen. Mm. Så fick hållbarhetsfrågan väldigt mycket fart. Det var väl kanske en reaktion på konsumtionssamhälle, på allt möjligt. Mm. Men det fick fart. Och vad har hänt sen det? Hur har liksom bara frågan som helhet ur ditt perspektiv förändrats under de här nästan 15 åren?
Ja, men jag får väl säga att det har väl gått, hållbarhet har väl gått från att vara lite perifert till att vara centralt. Det är väl den liksom tydligaste förklaringen. Sen kan jag väl se, om jag tittar på mina dialoger med företag idag, för att vi får ju väldigt mycket intresse såklart, så är det ju när man släpper en ranking. Det är alltid spännande med listor tycker folk, vilket är kul. Men då kan jag väl säga så här, om jag tittar tillbaka när vi startade 2011 och det kanske var mycket mer reach out från vår sida. Hej, vi gör det här. Tycker ni det är intressant? då fick vi ju ganska många svar, får jag ändå säga, som var så här, ah, varför då? Varför ska vi bry oss om det här? Liksom, varför är det här viktigt, så att säga? Man hade inte riktigt kanske fattat rent krasst. Idag tror jag aldrig att jag får det svaret, så här, varför ska vi bry oss om det här? Utan nu är det mer så här, hur fort kan vi göra det här och vad ska vi göra? Liksom? Så att det har verkligen skett ett skifte där. Och det tycker jag är intressant. Det ser vi också i studien i år, riskfrågor och händelserna i förväg. Men att hållbarhet är liksom sedan 4 år tillbaka väldigt stabilt. Om man tittar på intresset för hållbarhet så har det ju tidigare fluktuerat ganska mycket beroende på vad som händer i världen. Om du pratar om finanskris till exempel, men tar man till exempel Donald Trump och Nordkorea, det var ju 17-18 där, väldigt mycket fokus på honom och Nordkorea och kärnvapenkrig och liksom så. Då såg man väldigt tydligt att hållbarhetsfrågorna fick stå tillbaka jättemycket. Och sen kom Greta och ett väldigt stort klimatfokus och då gick det upp igen. Och sen kom pandemin och så gick det ner. Så att det har varit väldigt mycket så här liksom, vad händer i omvärlden? Det finns andra saker som konkurrerar. Men nu ser vi ju sedan 4 år tillbaka att det är väldigt stabilt. Så att även om vi har liksom oro i omvärlden, för det har vi ju. Vi har ju krig på olika ställen. Vi har en lågkonjunktur och en ekonomi som är tuff. Cost of living är hög för medborgarna. Men vi ser att hållbarhetsintresset är liksom, ja, det ligger på en stadigt hög nivå. Så att, skulle säga, för att knyta tillbaka till den ursprungliga frågan, att det har ju liksom integrerats mycket mer i liksom vardag och samtal och samhälle, så att säga. Och det är väl jättepositivt.
Låt oss gå in på undersökningen och prata lite om den. Sen kommer vi också prata om din bild på hela retail och ur ett hållbarhetsperspektiv, för att till sist prata lite framtid. Men vi har redan varit inne på vinnaren. Berätta mer.
Om Englamark, så att säga. Nej, men som sagt, de har ju legat väldigt högt alla år. Vi har mätt dem, jag kommer inte exakt ihåg hur många år, men de har ju alltid legat högt. Det är ju det som är, jag tycker att Englamark är ett bra exempel för hur hållbarhet kanske uppfattas idag bland folk. Hållbarhet, vi var inne på det innan också, har ju blivit väldigt stort och brett, kan man väl säga. Gått från att vara lite perifert till att bli väldigt centralt. Och sen i det har vi också gått från att kanske ha ganska, det varit ganska snävt och enkelt. Ja, men hållbarhet är miljö liksom. Det är så här, ekologi, om man pratar Englamark liksom. Det är enkelt och tydligt. Och sen har vi liksom hållbarhetsbegreppet blivit så brett. Och men tittar man på definitionen av hållbarhet så kan man ju prata om de globala målen såklart, de 17, och bara det är ju väldigt många och de innefattar väldigt mycket. Så att det som är gynnsamt, skulle jag säga, för Englamark som varumärke, och även ser vi för andra varumärken som kommer väldigt högt och har en positiv utveckling. Vi kan ta Grumme som exempel, vi tar Skona, vi har Salt och Kvarn, Kung Markatta. Det är att det är liksom, i och med att hållbarhet har blivit så komplext och folk inte riktigt fattar, om man ska vara ärlig, så blir det liksom tryggare och enklare. Så här, men det där förstår jag. Eko, det är hållbart, det är bra. Enkelt liksom. Så att jag kallar det lite för, jag ska inte säga, jag vill, det är på intet sätt meningen att vara elak, men lite enfrågevarumärken, så att säga. Och det är det vi ser funkar väldigt bra just nu, för att folk är så förvirrade vad gäller hållbarhet och vad det är och inte är. Och då blir det lätt att säga, men det fattar jag.
Det handlar nästan mer om att vara tydligt varumärke än exakt att det är hållbarhet jag står för.
Ja, exakt. Eller åtminstone att det är liksom en tydlig fråga. Så här, Eko, Englamark, Salt och Kvarn, Kung Markatta, yes, det förstår jag. Grumme, Skona, men okej, de har ju liksom en tradition av liksom inte kemikalier i naturen och liksom det här, ja, det naturvänliga, så att säga. Och det blir tydligt greppbart för folk.
Men du, Englamark är ju otroliga och är också ett premium, får man väl säga. Mm. Och man hade väl tänkt sig att den rörelse vi har sett från liksom Coop till Lidl, eller från internt på Coop, skulle jag trott, från Englamark till Coop Extra.
Ja, exakt.
Har det inte påverkat liksom?
Nej, men alltså, det är klart, sen får man ju, det är ju alltid intressant att ställa försäljningssiffror bredvid, så här, hur uppfattar man ett varumärke? Så att det är ju en diskussion i sig, men jag tycker att det som är intressant, om man tittar på dagligvarubranschen, om man tänker liksom Coop och Lidl och Ica och Hemköp och Willys med flera, så det vi har sett är ju liksom en konvergens i rankingen, det vill säga, tittar man tillbaks till 2011 när vi började, ja, men då var det väldigt tydligt Coop och Ica var liksom frontrunners, de låg högst upp. Det var tydligt, det här är varumärkena som folk upplever som hållbara, både på marknaden men också i branschen. Och Lidl och Willys till exempel låg liksom i botten. Och det var liksom ett jättehopp, så att säga. Och sen har vi liksom sett en resa där fram till 2024 och som är liksom att från den här tydliga skillnaden till att det är väldigt, väldigt tajt. Det är liksom hoppet från ICA och Coop ner till Lidl är väldigt litet numera. Så Lidl har ju haft en superpositiv resa. Tittar vi på Sustainable Brand Index så är Lidl ett av de varumärken företag som har haft den absolut mest positiva utvecklingen. De har gått från att vara, om jag ska vara krass, ganska dåliga i folks ögon vad gäller hållbarhet till att vara ungefär lika bra som de andra. Willys har haft en liknande resa, inte riktigt lika stark, men definitivt från att liksom vara men lågpris, det kan inte vara hållbart, och det är lite Lidls, har ju varit Lidls problem också. Och sen har man kämpat med det, och man har varit väldigt duktig att kommunicera det liksom. Och är nu uppe på nivå som är men väldigt nära de här liksom stora, dels för att de är mycket större, ICA och Coop såklart, om man pratar marknadsandel. Men också har en helt annan tradition av hållbarhet i varumärket skulle jag säga. Men där, det är inte självklart längre. Så att jag tror att det som sker, och menar, det är såklart, nu har vi en ekonomi som är som den är och konsumenterna tänker på plånboken. Och då blir det ju väldigt positivt för många, tror jag, som kanske ändå vill balansera hållbarhet, pris. Liksom. Att, ja, men då känns det bra att gå till Lidl, för att man upplever att Lidl är hållbart idag. Det gjorde man inte för 10 år sedan, men idag gör man det på en helt annat sätt. Och det är samma med Willys skulle jag säga. Så att de två varumärkena får jag nog säga har gjort en otrolig resa på det sättet och lyckats balansera liksom. Jag brukar prata om någon form av treenighet eller liksom hållbarhet, kvalitet och pris. Liksom. Att man har lyckats leverera på de här tre och prata om dem och bygga in dem i varumärket istället för att liksom, ja, det är hållbarhet eller pris. Utan liksom, nej, men vi kan faktiskt leverera på allihopa.
Ganska jobbig resa för Coop då. Att en gång i tiden så var man ju liksom den billigaste. Det var så man var, var grunden för kooperationen. Ja. Och sen sista 20 åren har man ju varit ledande på hållbarhet. Mm. Och det är trevligt för Coop att Änglamark vinner 24 års mätning. Men på helheten är att alla uppfattas egentligen hyfsat lika när det kommer till hållbarhet.
Ja, men tittar man på liksom butikerna, om man säger så ser vi att det är, liksom, det är väldigt tajt nu, ja. Precis.
Och det är väldigt mycket, nu har vi snackat dagligvaruaktörer, men det är också det som är toppen.
Ja, men precis. Det, tittar man liksom topp 30, säger Sustainable Brand Index, branschoberoende, så är det ju väldigt mycket dagligvaruhandel, livsmedelsproducenter. Och det är ju liksom, dels för att de kommunicerar väldigt mycket. De är duktiga på det, så att säga. Inget snack. Men också för att de har vad jag brukar kalla för en väldigt positiv passiv faktor, som jag brukar kalla det så fint, nämligen att branschtillhörigheten är positiv. Tittar man på konsumenter idag så är det så här, men mat och dryck är bra. Det är någonting man tycker om.
Ja, men och man handlar det ju hela tiden också. Ja, så man har det väl hela tiden. Liksom. Medan nu ska jag köpa en tvättmaskin. Det gör jag ju bara förhoppningsvis var tionde år.
Typ. Ja, men exakt. Nej, men så är det. Du har ju en hög frekvens och ett högt engagemang, brukar jag säga. Det är de två liksom. Och det ger väldigt stora fördelar. Då har folk också mer åsikter. Men jag tycker de är bra på det här med hållbarhet liksom.
Men det är bra poäng. Engagemanget kommer väl också av att man stoppar det i sig,
exakt,
så att säga.
Precis. Du bryr dig ju alltid mer om saker du stoppar i dig eller på dig, om man pratar skönhet till exempel, än vad du gör kanske kring en bil eller en tvättmaskin som du nämnde liksom. Så att absolut, så är det.
Ser du det på kläder också? Alltså, för jag tänker väl, dels att man, saker man stoppar i sig, men också sånt man har på sig. Liksom.
Ja, precis. Jo, men det ser vi. Vi gjorde en kartläggning, lite ett sidospår, men det ser vi även i Sustainable Brand Index. Men vi gjorde en fördjupning på det för något år sedan eller två. Och då såg vi ju att det var väldigt tydligt inom just inredning, alltså om man tänker sig möbler och inredning och så, allt ifrån liksom en byrå till sängkläder, så såg vi att liksom, var är hållbarhet viktigt? Jo, men det är sängkläder, saker du har nära kroppen. Och det är ju väldigt rimligt, det är ju liksom, det är en överlevnadsfråga, det vill säga jag vill inte ha gifter, kemikalier eller saker som kan vara farliga för mig eller min familj, så att säga, nära kroppen. Däremot en byrå, det är lite längre bort, en bil, alltså så att vi är ju väldigt primitiva. Så är det ju, och det kopplar ju an väldigt mycket till det här.
Men du var inne på, för jag tänkte ju lite snett direkt, att nu i år borde ju Lidl vinna, men det handlar ju om att försäljningen har gått upp väldigt mycket på Lidl. Sen har man inte förändrat liksom bilden av vilka varumärken som är de mest hållbara. Men tror du ändå att, utifrån det du sa inledningsvis om att hållbarhetsfrågan är mycket större idag, så jämfört med 2011 när du startade idag, är väl sjukledande fråga, men alltså att är kopplingen mellan försäljning och hållbarhet större idag, skulle du säga? Alltså, blir det viktigare att vara på din lista?
Ja, Bra ledande frågor. Det är klart det är viktigt att vara på min lista. Nej, men skämt åsido.
Nej, men jag menar så här, för ja. Om man säger, ja, men det är ju en sak vad konsumenter säger och att de uppfattar mig som hållbart. Men om jag är Lidl eller Ikea eller vem jag så vill jag tjäna pengar. Liksom.
Ja, men exakt. Nej, men det är ju intressant nu givet ekonomin. Att så här, det är klart att folk tänker på pengar först. Och det är liksom, för mig är det väldigt rimligt. Jag har alltid motsatt mig väldigt mycket den här, ska man säga, hållbarhet mot pris. Så här. Vi sätter dem emot varandra, för att pris är alltid liksom på ett sätt, på ett eller annat sätt. Pris och kvalitet, det är liksom alltid nummer ett på något sätt, va? Det är de vi balanserar med. Så att för mig handlar väl hållbarhet mer om hur levererar vi det här. Inte att så här, vi har pris, vi har kvalitet, vi har hållbarhet, utan vi kan leverera ett pris på ett hållbart sätt, så att säga. Så att jag tror att på kort sikt, nej, men det är klart att folk prioriterar vad har jag råd med. Det är inget konstigt med det, det är väldigt rimligt. Och då blir det inte alltid hållbara alternativ, för att de är fortfarande i många fall, inte alltid, men i många fall lite dyrare. Så att det är ganska rimligt skulle jag säga. Så att jag tror att det som gäller kanske insikten för varumärken idag är väl att så här, det är väl att bygga lite mer långsiktigt. Men vi kommer komma ut här snart, förhoppningsvis. Och vi kommer se liksom en mer positiv marknad. Och då vill man ju ha, brukar jag säga, hållbarhet integrerat i varumärket. Så att jag tror att för mig handlar det väldigt mycket om att skilja på, tänker vi på hållbarhet och utifrån det vi jobbar med rankingen och Sustainable Brand Index, att så här, tänker vi hållbarhet utifrån beteendeförändring eller tänker vi utifrån varumärkesbyggande? Sen kan de absolut överlappa, men liksom kortsiktigt så här, vi vill att folk ska köpa en mer hållbar produkt. Ja, men det är jättetufft just nu. Det är inget snack om den saken. Då måste du vara väldigt duktig på att kommunicera och kreativ. Långsiktigt, vi vill bygga ett varumärke som folk har förtroende för, lita på och känner att så här, det här känns tryggt. Ja, men då är hållbarhet jätteviktigt som den, skulle jag säga, huvudsakliga ingrediensen, så att säga. Så jag tror att där får man tänka lite kort och lång sikt. Nu gäller det väl att sikta mer på framtiden, för att som jag sa tidigare, alltså hållbarhet är ju väldigt stabilt och det är liksom, det ligger på en hög intressenivå sedan 4 år tillbaka och det rör sig inte, så att säga.
Nej, topp 10 har varit ganska, om man tittar på rapporten och jämför med tidigare år, så är det hyfsat samma bolag som är där.
Ja, men så är det ju. Men det är liksom, det är stabila varumärken kan man säga. Sen har det skett lite mer om man jämför med kanske första, säg, 5-6 åren av Sustainable Brand Index och sista 5 ungefär bara. Så lite mer rörelse skulle jag säga. Men absolut, det är ju som vi sa, tittar man på de varumärkena som ligger högt så att säga år efter år, så är det ju liksom, ja men, starka varumärken såklart. Alltså vi pratar om Englamark som ett, vi pratar om Coop, vi pratar om Ikea, Lantmännen, den typen. Omtyckta varumärken generellt sett, men sen också som kanske i många fall har haft en tydlig liksom hållbarhetsagenda under ganska lång tid skulle jag säga. Och det som jag tycker är intressant, sen har vi ju liksom Systembolaget kommer ju upp på en fjärde plats i år totalt. Det är liksom mig, om jag minns rätt, det här borde jag kunna som ett rinnande vatten, men jag tror aldrig de har varit så högt uppe. Möjligtvis några av de tidiga åren i Sustainable Brand Index, men superhögt och går liksom upp på en, de ligger ju i branschen dagligvaruhandel och det kan man ju diskutera, men vi har liksom kategoriserat dem inom där. Det påverkar inte alls hur vi mäter dem, utan det är bara en efterkategorisering vi gör, men de ligger där, så att de går ju upp på första plats där. En första plats som alltid har tillhört ICA eller Coop. Det är de som har fightat som det liksom, men Systembolaget går upp där och har liksom en väldigt positivt år, och det kopplar väl an lite till att vi ser liksom, jag var inne på det lite innan tror jag, just det här med trygghet, robusta varumärken, myndigheter, nämnde vi också lite liksom den typen, och Systembolaget är ju en institution på flera sätt liksom, så att det gynnar dem. Och sen har de kommunicerat mycket, och det tycker jag är viktigt också. Vi har haft liksom många år av väldigt mycket hållbarhetskommunikation. Sen skulle jag säga att det pikade från företag då, menar jag, otroligt intensivt fram tills kanske för 2 år sedan. Sen har det blivit lite mindre. Det kopplar ju an såklart till mediaspend och liksom hur mycket pengar har vi, och när ekonomin började bli tuffare, ja men då kanske man börjar fokusera på lite andra grejer, det vill säga vi behöver sälja mer och lite mer sales activation här och nu. Och i det så kan vi väl se att Systembolaget är väl ett av de varumärken som har hållit i ganska mycket och pratat mycket hållbarhet även sista 1-2 åren, medan de andra har varit, ja men, lite mer försiktiga skulle jag säga.
Alltså, grattis Systembolaget, och också lite någon form av paradox i att en produkt som man skulle väl kunna diskutera hur hållbar den är. Ser du andra sådana? Skulle ett bensinbolag kunna hamna i toppen?
Ja, nej men, ja precis. Nej, men bensin är ju svårt. Det är det ju. Det skulle gå, alltså, på sikt. Allting handlar om realistiska målsättningar om man skulle jobba på drivmedelsföretag så att säga. Men där har du ju det här, om man säger att livsmedel har en väldigt positiva, passiva faktorer som jag säger. Det vill säga, man tycker om, det är bra. Mat är bra, dryck är bra, jag engagerar mig i det, hög frekvens. Så har ju drivmedel motsatsen. det är väldigt smutsigt, det upplevs väldigt smutsigt och det är liksom, det vet alla att så här, men det här är olja och det är inte bra liksom. Och sen har du ju en lågt engagemang, du kan inte känna, smaka, ta på produkten. Och den är väldigt generisk. Det är liksom, de flesta inser att så här, det är nog, det är samma sak som kommer ur slangen oavsett om jag tankar där eller där. Så att säga. Och det är en utmaning för drivmedelsföretagen. Så att, jag ska inte säga att det inte går, för det gör det. Men det är mer långsiktigt skulle jag säga. Det som är intressant på tal om det här med lite paradoxer då, om man tar Systembolaget och alkohol. Det är ju samma med apoteket och läkemedel. För apoteket kommer ju, de vann ju Sustainable Brand Index 2023 förra året. Och ligger fortfarande högt i år. Jag tror att de ligger på 9:e plats i år. Tappar lite, men det är fortfarande väldigt stark prestation liksom. Men där har du ju samma där. Apoteket upplevs superpositivt liksom. Trots att man vet att det finns diskussioner om läkemedel och utsläpp. Och liksom hur ser produktionen ut. Och förorenade vatten här och där liksom. Hela den biten. Men det hamnar liksom på producenterna mer liksom. Det är inte, det hoppar liksom ett snäpp, ett steg. Och det är lite samma med Systembolaget. De upplevs ta ansvar för något som kan vara problematiskt. Apoteket upplevs ta ansvar för något som kan vara problematiskt. Och göra vad de kan så att säga. Så att utifrån ett konsumentperspektiv så är man väldigt positiv till liksom sista ledet. Däremot skulle vi titta på vad tycker du om Pfizer och AstraZeneca och den typen, så då skulle det se väldigt annorlunda ut.
Ja, och då är man direkt där du var inne på i tidigare också att man inte riktigt har koll.
Nej, exakt. Precis.
Men du, och vilka ligger i botten på listan?
Du, den bottenlistan totalt sett, om man tänker inte bara retail, den brukar tillhöra spelbolagen. Alltså Maria Casino, Betsson, Unibet, den typen. Så att, ja, det är någonting som folk upplever som väldigt ohållbart utifrån såklart spelmissbruk och beroendeperspektivet.
Inom retail, vilka ligger längst?
Tittar man inom retail så är det ju... Alltså vi har ju ganska många olika branscher inom retail. Vi klassificerar på lite olika sätt. Men man kan väl säga att vissa modeföretag ligger väldigt långt ner. Och även men elektronik i många fall också kommer en bit ner. Liksom. Så att det kopplar ju ofta an lite. Vi var inne på det innan. Det kopplar ju ofta an vilken image har vi vad gäller andra pris. Liksom. Ja, men tar man Biltema så kommer de väldigt långt ner. Tar man Ikea, men kanske motsägelsefullt för vissa. Men de kommer väldigt högt upp för att liksom, de har ändå både ett älskat varumärke såklart. Men också jobbat med liksom vara tydliga med att vi är en del av problemet, vi håller på att ställa om, vi testar nya grejer, vi ska bli cirkulära etc. Liksom. Så att som sagt, har man den här billighetsimagen, och där är ju, än en gång, där är vi inne på att det går ju att förändra. Vi pratade om Lidl innan och de har ju verkligen gjort en resa där från att liksom billigt är dåligt och ohållbart till att billigt kan vara bra och hållbart liksom. Men medans i stora, vissa delar i alla fall av kanske det vi kallar för hobby och fritid, alltså rusta, Biltema, det är lite olika nivåer, men då, det är lite, där är det tuffare kan man väl säga. Man ser väldigt mycket slit och släng framför sig och kanske produkter som inte alltid håller jättelänge och tillverkas under vad ska man säga, villkor som man är lite fundersam kring så att säga. Och det är samma med stora delar av fast fashion liksom. De kommer också ganska långt ner liksom. Folk tänker mycket på det. För det har ju fått mycket uppmärksamhet, inte minst medialt liksom.
Hållbaraste varumärket är alltså Änglamark. En hållbaraste retailen är Systembolaget. Hur är det med e-handel? Vem toppar där?
Hållbarast enligt konsumenter måste jag säga då, för att vara tydlig. Men e-handel är ju jättespännande. Där har vi ju, det är ju en egen bransch så att säga som vi kategoriserar. Då är Matsmart på topp.
Otroligt.
Och de har vi ju mätt, jag tror att det här är tredje året vi mäter dem. Och första året kom de in, jag tror faktiskt de kom in på en fjärde plats totalt. Alltså i totalrankingen av alla drygt 400 varumärken. Så att nej, de ligger högt fortfarande och som sagt etta i den branschen. Sen har du ju...
Där har man ju också ett varumärke som... Liksom i, som vi var inne på tidigare, i affärsmodellen bygger ju på liksom något cirkulärt. Eller det man gör är ju att man säljer ju varor som ofta har de typ gått ut eller nära att gå ut eller av någon anledning har blivit kvar i hyllan. Det finns väl flera anledningar till att man hamnar
precis,
där.
Eller så är det väl fel tryck och sådär, liksom, ja. Etiketter och annat tror jag också. Så att, nej men de har ju kommit in, det är ju där på tal om det vi nämnde lite innan också, så här, balansen mellan liksom hållbarhet och pris, den är ju perfekt där liksom.
Att inte fler retailers tar de varorna. Ja. Stoppar dem på en Matsmart hylla i butiken. Ja, så här, kom och finn det här istället för att ge det till Matsmart.
Ja, Ja, men det finns väl, det vet jag själv när man tittar, om man går en, i vart fall i lite större affär, att det brukar finnas någon hylla sådär, men det är ju väldigt lite. Givet hur mycket som jag har förstått det, inte minst genom att prata med Matsmart lite och även läsa på, alltså det är ju otroligt mycket produkter som inte kan, både som du säger med datum bäst före datum, men också så här, men det blir ett fel på etiketten, det blir någon form av sekunda. Det är inget fel på maten i sig eller produkten i sig, utan det är någonting med förpackning eller etikett så att säga, och då behöver man göra av det. Så att jag vet att de har ju varit en väldigt bra lösning för många producenter att säga, men vi, istället för att säga ja tyvärr det här får vi inte sälja i butik, så det slänger vi. Vi har ju ganska strikta regler kring sånt här i Sverige också, så att ja, men det har väl, de har verkligen kommit in som en lösningsvarumärke kan man väl säga. Och som sagt, framförallt i dessa tider, balansera pris och hållbarhet är ju liksom, det är ju optimalt. Det är lite samma om man drar en parallell till de här matsvinnsapparna, Karma och Too Good To Go. Det är också liksom, det är en sån där idé man önskar man kom på själv liksom. Perfekt, du vet. Det är liksom, Espresso House, de kan sälja sin mat, fortfarande få halva priset för det. Du får en billigare lunch eller vad det nu är, och
alla
miljön vinner. Det är win-win-win liksom. Så att det, såna där idéer är ju inte, kanske alltid så vanliga, men fantastiska.
Vad har du mer på toppen online?
Online, ja men det är intressant. Det säger väl lite om vilken tydlig trend vi ser skulle jag säga. Men efter Matsmart har vi Blocket och sen har vi Tradera. Så att liksom topp tre där är ju liksom cirkulära varumärken om man får kalla det för det.
Otroligt. Har det skett nu eller?
Nej men de har legat högt skulle jag säga, de här varumärkena. Men jag skulle säga att trenden har blivit tydligare de sista åren. Definitivt. Men Apotea har ju legat, de ligger fyra ska jag säga inom e-handel. Men de har ju toppat ganska länge och varit höga liksom tidigare år. Men fallit tillbaka lite. Så att absolut, vi ser en viss förflyttning där skulle jag säga. Som är tydligt cirkulär. Och det...
Men några av de stora trender vi ser då, om vi försöker få ihop helheten, det ena är robusta varumärken. I tider av osäkerhet så går man, gillar man det trygga.
Exakt.
Och sen har du väldigt tydligt då ja, second hand eller cirkulärt.
Ja men exakt, ja, det ser vi ju oavsett om det kopplar an till mat som vi pratar kanske mer om nu, lite med Matsmart eller då Blocket, Tradera, så ser vi det. Och vi har ju, det är väl det som är så kul och bra med att ha väldigt mycket data men också lång data, långa tidsserier som vi har. Så att vi kan ju liksom se, ja, men hur har intresset för second hand utvecklats över 14 år liksom? Ja men det är väldigt positivt liksom. Så att tittar vi både på intresset för second hand, kring kläder, kring möbler. Så har det gått upp framförallt sista åren och tittar vi kring liksom, ja men man får uppskatta själv då i studien hur ofta handlar du second hand liksom inom olika kategorier och det ser vi också går upp liksom. Så att det är väldigt tydliga trender där och lägger du då på kanske en extern faktor som ekonomin, det vill säga att folk har inte alltid råd att handla nytt, ja men då har du ju, jag brukar säga lite internt att så här, stars are aligning för second hand liksom. Innan har det nog varit mycket mer liksom också från varumärkenas sida att så här, ja, men det här är någonting vi måste göra. Det ser bra ut liksom. Vi kör lite, vi tar hand om eftermarknaden lite eller vi samarbetar med Tradera eller med Blocket eller vad det nu är. Och så blir det bra. Nu tror jag också från varumärkenas sida att man ser att det här är affär liksom. För att ekonomin driver på det. Och det tycker jag man ser också när man tittar på vad jämfört för bara några år sedan du kanske hade vissa aktörer inom second hand. Nu har du liksom allt ifrån Vestiaire kollektiv liksom, som är liksom high-end märkes second hand ända ner till kanske Selby där du kan köpa liksom barnkläder för 15 kronor så att säga. Så att du har ju liksom, och där, allt däremellan finns ju plattformar för alla möjliga stilar och typer och människor liksom. Så att det är ytterligare någonting som driver på.
Är det någon form av reaktion på fast fashion? Vad händer?
Jo men det tror jag, absolut. Sen drivs det väl på av andra saker också. Jag menar, folk vill hitta sin egen stil och jag menar, det är många unga som tycker att det är spännande med second hand också. Både av pengar själv, ont om pengar, men också att man som sagt vill hitta sin egen stil och kanske ute efter specifika plagg. Liksom. Men jag tycker det är intressant, fast fashion som vi ju pratar mycket om och det är mycket fokus på i olika medier och olika sammanhang. Det är tufft. Jag skulle inte egentligen vilja sitta i den situationen som man är, oavsett om man är ett stort svenskt fast fashion-företag eller ett stort spanskt för den delen så att säga va, att liksom du kläms lite mellan två väldigt starka trender. Å ena sidan har du väldigt höga krav på hållbarhet och såklart regleringar, men också från konsumenter och olika intressenter som liksom sätter press på dig, du måste bli bättre, ni måste förbättra, ni måste förstärka arbetet, bli mer hållbara. Och sen å andra sidan har du liksom motsatt trend i andra änden, det vill säga Shein och Temu och de här apparna där du kan liksom köpa en t-shirt för 15 spänn från Kina och den kommer med flygfrakt så att säga. Och hantera de två är ju såklart supersvårt liksom. Och där tror jag man måste vara väldigt ödmjuk inför liksom, hur ser vi på vår affärsmodell och liksom grunden i vår affär. Där tycker jag ändå att, jag tycker IKEA är en bra förebild där som är inom retail också, där man liksom har i min mening varit ganska transparent med att vi är en del av problemet, vi vill förbättra, förändra det här liksom. Vi vill bli 100% cirkulära som man har sagt i 2030, sen får vi se om det går, det kommer ju vara tufft såklart liksom, inget snack, men att det finns liksom ändå en admission of guilt så att säga, en ödmjukhet och en transparens i det, och där tycker jag att generellt sett kanske inom mode så har varken H&M eller andra aktörer kanske varit tillräckligt ödmjuka skulle jag nog säga. Liksom, vi förstår att det finns ett problem här och så här jobbar vi liksom, utan det blir lite mer, vi kämpar på.
Men om du, det här är en omöjlig fråga, men du har hållit på i 14 år och på den tiden har ju hållbarhetsfrågan flyttats fram enormt. Mm. Om vi hoppar 14 år till 2038, och om du var H&M, skulle du ta fighten med Shein till dess, eller tror du fast fashion är bort då och att man har värderar klädköp på ett annat sätt?
Jag tror att fast fashion är ganska borta då, faktiskt. 14 år, ganska lång tid, det går fort, människan är innovativ, det vet vi, det har vi bevis för så att säga. Och jag tror också det som vi ser, och framförallt från EU, är otroligt mycket regleringar. Både kring kommunikation, men också kring såklart vad man får tillverka och hur man får tillverka det.
Och det tvingar upp kvaliteten,
ja,
på varorna.
Ja, exakt. Så att jag tror att den affären behöver man, ju förr man kan börja liksom experimentera med alternativa affärsmodeller på bred front, inte bara liksom det här med att så här, men vi testar lite liksom, vi har investerat lite här, vi har investerat lite där, utan att man faktiskt gör det på bred front, desto bättre tror jag. Jag tror att det är absolut en fråga om överlevnad, faktiskt, absolut.
Det är hoppfullt ju. Vi tittar lite framåt, Erik, men först liksom en försök till någon lite tuff fråga, så här, gäller att vara ett hållbart varumärke eller räcker det med att framstå som ett?
Det är en bra fråga. Nej, men självklart är det så att man måste vara hållbar och därmed kommer man också framstå som mer hållbar. För det kan jag ändå uppleva har konvergerat över tid. Liksom. Att innan var det också enklare att framstå som hållbar men inte nödvändigtvis leverera så mycket på det. Så det skulle jag säga. Och sen, jag vill ändå tro, jag tycker mig se det när jag pratar med företag, att det är väldigt få, om någon som skulle våga att bara framstå som hållbar men inte vara det. Det är otroligt dumdristigt och hög risk idag skulle jag säga, givet nivån på transparens i samhället så att säga. Så att det är både och liksom. Och det ena ger ju det andra. Men när du gör jobbet så kommer det också ge effekt liksom på hur du uppfattas och på hur du kan kommunicera såklart.
Men det är en intressant resa då, det var ju vi inne på tidigare också, men bara den förflyttningen i mindset, ja, hos företagare under de 10 åren ni har varit med. Att,
absolut.
Nu måste man göra det på riktigt. Men och vilka råd ger du då till de som Nu ska jag klättra, vad är det jag ska ta i?
Ja, men exakt. Nej, men det är på tal om hur saker har utvecklats. En grej som jag tycker är intressant är att innan, och nu pratar jag kanske ända fram tills för 4-5 år sedan bara, så var det liksom också enklare att ta en fråga och liksom säga, men det här lägger vi allt fokus, här lägger vi allt krut liksom. Vi ska äga matsvinn, eller vi ska äga second hand kanske, om man tar det som ett område så att säga. Det finns ju väldigt få områden kvar som ingen har tagit så att säga, och det finns väldigt få områden som man ändå, men alla måste prata matsvinn. Är du Coop måste du prata matsvinn, är du Ica måste göra, Lidl, Willys med flera liksom. Så att det som är utmaningen där är ju att så här, vi har gått väldigt mycket från vad pratar vi om till hur vi pratar, och kreativiteten har blivit mycket, är mycket viktigare idag skulle jag säga. Hur lyfter vi fram våra budskap kring hållbarhet snarare än exakt vad det handlar om så att säga, för att vi måste täcka in en liksom bred flora av ämnen och områden, vare sig vi vill eller inte så att säga. Så det är väl en sån där grej som är viktigt att ta med sig skulle jag säga, och väldigt mycket fokus på, ja, men kreativiteten blir jätteviktig.
Men skulle det kunna leda till en omvänd utveckling också, att man bara hänger med, alla andra har gjort så mycket bra grejer, att konsumenten uppfattar att det finns, jag hyllan på ICA så är jag liksom okej.
Ja, men absolut. Och det är ju det med konsumenten, det är ju en utmaning. Att titta, vi ser som en så här parameter, vi tittar på kunskapen om vad företagen gör inom hållbarhet. Den har ju inte förskjutit särskilt mycket under de här 14 åren faktiskt. Och där får man ju komma, då kommer vi tillbaka till det som jag tycker är viktigt, oavsett om det handlar om hållbarhet eller bara generellt marknadsföring, att folk bryr sig ju inte om ditt varumärke. Krasst, de har annat att göra. De har barn och de har familj och de har ett jobb och de, du vet, det ena och det andra. Folk går liksom inte kring och tänker på hur man känner eller kring ett visst varumärke eller så. Och det gäller ju även inom hållbarhet, att det är klart att det går ju att antingen lyckas man skapa en väldigt positiv känsla kring det. Det är väldigt mycket det handlar om. Att säga, men det känns tryggt, bra, hållbart att handla här. Eller så gör man inte det, så att säga. Men det är klart att det går att hänga med. Det går ju att snålåka. Så är det ju. Kan ju vara en fördel för vissa, men det är ju en nackdel såklart för de som kanske tar lead, om man säger så, absolut. Men det är också, brukar jag säga, krasst, skillnaden på ett hållbart varumärke och ett varumärke. Ett hållbart varumärke, det är ett varumärke som liksom hela tiden tänker nästa grej. Nu måste vi göra det här, nu ska vi göra det här, vi testar det här, vi ser vad det här tar vägen liksom.
Men om jag är, nu är jag Boozt, var är Boozt på listan?
Boozt på listan är ganska långt ner skulle jag säga. De är på plats 396.
Ja, man säljer kläder ofta på rabatt, mycket snabba leveranser, transporter. Människor älskar dem, det går ju otroligt bra. Mm. Men det känns naturligt att de hamnar lite längre ner där. Hur skulle du få upp dem på listan?
Hur skulle jag göra om jag jobbar på Boozt? Ja, först såklart en enorm inventering av arbetet som görs idag inom hållbarhet. Det ska jag vara krass och ärlig med att det har jag dålig koll på Boozt. Så att det får jag så.
De är jättedrivna i till exempel hållbar handel, som är jättevassa.
Just det, ja. Ja, men det är ju bra. Då finns det liksom en ambition, tänker jag, och liksom en vilja. Men då skulle jag säga att sätta sig ner och titta lite på vilka saker är det vi vill driva på här, vad är det som är liksom, och framförallt det bottnar i vad har vi mest påverkan, positiv och negativ. Var är det vi behöver lägga vårt krut, så att säga. Och utifrån det skulle jag säga att sen handlar det väldigt mycket om att ha en långsiktig, realistisk målsättning. Jag menar, jag har träffat faktiskt till och med en gång en vd för ett klädföretag som sa, som låg kanske då för några år sedan låg på plats 150 eller något kanske på rankingen, och så sa han så här, nästa år ska vi vara etta. Ja, okej, okay, så han var sten, han var dödsseriös. Och det är ju inte seriöst, tycker jag.
Men då får man investera ganska mycket i varumärkesbyggande.
Ja, då får man ju investera, alltså det går inte krasst. Även om du köper liksom media så du står i öronen så går inte det liksom. Men sen långsiktig plan, alltså vi pratar 5 år kanske och ännu mer. Att se, okej, vi vill klättra, vi lägger en långsiktig plan på 5 år kanske. Och ha en realistisk ambition också, lite kopplat till det vi sa innan. Kan ett drivmedelsföretag, bensinbolag vara etta? Så inte just nu kan man väl säga. Och det är lite samma här. Boozt, kan de vara etta? Nej, inte just nu.
Nej, men tänk om de har köpt ett konkurslager i Europa. Så det lagret hade annars eldats upp.
Ja.
De säljer till ett bra pris så att jag som konsument kan spara pengar och sen köpa jättemycket hållbara varor på ICA. De kör det med en elbil till mig. Alltså det går ju att skissa på en jättehållbar variant.
Det blir lite matsmart fast i kläder så att säga, ja. Nej, men det är klart att det går att göra det, och då handlar det om att vara tydlig med det och kommunicera det liksom. Och att framförallt, jag skulle säga att vad är tipset då? Jo, men det är så här, förmedla värdet, vad är värdet av det här för mig som konsument? För det blir ofta väldigt lätt att man pratar om det här är hållbart, det här är grönt, det här är miljö så, men det är ingen som fattar det. Du måste liksom verkligen förklara värdet. Varför är det här hållbart? Och varför är det bra för mig? För den stora massan, om man vill förflytta ett varumärke, ja, men det är de som behöver kunna balansera i sina huvuden liksom, okej, det här är bra för mig och för världen. Då är vi tillbaka på Lidl till exempel, vad det här med pris, kvalitet, hållbarhet liksom, i en fin treenighet som exempel. Eller Matsmart, eller Blocket eller så liksom. Det finns en dualitet. Så att det är väl det man behöver förmedla i det fallet skulle jag säga. Att det är väl ett tydligt värde åt båda hållen. För att det som felet man ofta gör när man kommunicerar hållbarhet som varumärke, oavsett om man är ett klädföretag eller något annat, det är att man övertänker nästan liksom nyttan för världen eller för klimatet eller för miljön eller för mänskligheten. Och så missar man att så här, just det, vi vill ju fortfarande ha ett värde för konsumenten också. Det blir väldigt mycket så här fina ord och går väldigt högt och lite över huvudet på folk, istället för att man säger okej, vi måste först koppla an till att det här är intressant, bra för dig, men också för miljö, klimat, människa, vad det nu kan vara.
Men nu ett annat exempel då, vi tar i andra änden, har Coop ligger i topp och Änglamark som är varumärket man äger är årets etta. Samtidigt investerar Coop väldigt hårt nu i det här konceptet extra som är lågprisvaror för att ta fighten med Lidl och Willys. Skulle ett sånt liksom varumärkesbyggande som de gör kring extra nu kunna dra ner sig Änglamark och Coop i, liksom, till att bli mindre hållbara? Eller uppfattas som mindre hållbara?
Det skulle absolut vara möjligt, skulle jag säga. Det är som alltid i genomförandet, såklart, och hur man väljer att positionera varumärket och hur tydlig kopplingen är till Coop, såklart, och allt det där. Så att det är klart att det skulle kunna göra det. Det finns ju, jag menar, även om vi har pratat om exempel som Lidl och Willys som har liksom lyckats balansera det här och liksom ändå vara tydliga med att man kan göra både och, så är det ju fortfarande så att generellt sett så finns det en uppfattning av att så här, lågt pris, det kan inte vara hållbart, så att säga. Så att man kan inte bara gå in och tänka att så här, nej, men vi kan göra som Lidl, det är fine, liksom. Utan där får man ju tänka på att båda de här aktörerna har ju varit otroligt målinriktade och väldigt, väldigt konsekventa i hur de har kommunicerat.
Tänk om man bara drar ner varumärket och heller inte vinner prisfighten mot Lidl.
Nej, då är det tufft ju. Verkligen, alltså. Nej, men jag tror att det är en spännande marknad på så sätt. Jag menar, den svenska dagligvaruhandeln har ju varit ganska liksom koncentrerad, som vi vet, under många år. Och nu börjar det väl hända lite grejer, och det är ganska spännande. Och där är hållbarhet en ingrediens, skulle jag säga. Även om pris, som sagt, alltid är relevant och kanske drivande i många fall. Så jag tror att det kan hända lite grejer framöver. Och jag menar, jag vet ju att Lidl har ju väldigt höga ambitioner, till exempel.
Om vi ska börja sammanfatta min bild av Sustainable Brand Index efter att ha fått prata med dig nu, är ju att det är mycket mer relevant nu än när ni startade 2011. För att då kunde man, alla hade inte samma koll, man kunde liksom säga saker och liksom nu är varumärkesbyggande kring hållbarhet väldigt mycket viktigare, och sannolikt kommer det också mycket tydligare att koppla till försäljningsframgången. Så att jag tror att ni kommer vara ännu mer viktiga för retail om 10 år jämfört med idag. Det låter som i min värld en väldigt ljus och viktig framtid för er.
Ja, men det hoppas jag ju, och jag tror det, och det känner vi väl av också, inte minst givet, ja, men det är en tuffare marknad och vi märker fortfarande att hållbarhet är högt på agendan och kanske högst i många fall bland företagen, och det investeras, så att bara det tycker jag är väldigt positivt jämfört med kanske tidigare tuffare ekonomiska situationer. Det skulle jag säga, absolut. Sen, ja, men precis, du är ju inne på det som jag tycker är nyckeln väldigt mycket, varumärkesbyggande, och tittar man liksom på, det räcker med att läsa lite akademiska studier inom marknadsföring för att se att det är väldigt mycket pekar på att det här med långsiktigt varumärkesbyggande är ju det som också driver försäljning på sikt, ökad försäljning. Och för mig är hållbarhet kärnan i långsiktigt varumärkesbyggande, att det är liksom det som man gör, och att skapa den här känslan. Men vi kommer inte ha en konsument som kan vet allt om vad företaget gör, absolut inte. Det är liksom inte realistiskt att tro, alla har sina egna liv och sina egna intressen och saker man behöver göra. Men kan man skapa den här känslan av, den här tryggheten, det här förtroendet, att så här, det här är ett företag som har koll på läget, de gör det de ska, de tar hand om liksom saker som de behöver ta hand om. Ja, men då kommer man stå stadigt, skulle jag säga, under kommande 10 år, absolut.
Ja, men det. Du uttryckte det på ett väldigt bra sätt, och det var det jag var inne på. Det känns väldigt viktigt, och vi ser överlag hur, ja, men om man tittar på e-handeln som har jobbat väldigt mycket med olika former av performance marketing, så ser man mer och mer värdet av att bygga varumärket långsiktigt för att trygga liksom varumärket och affären över tid.
Precis. Det tror jag vi kommer se mer av, och det är som sagt, det finns ju många bra exempel på den typen av vilken avkastning det ger.
Erik Elvingsson Hedén, vd och grundare av SB Insights, som idag publicerar Sustainable Brand Index. Fantastiskt stort tack att du var med i Detaljhandelspodden.
Tack själv, Jonas. Jättekul.
Och så får vi väl säga grattis till Änglamark, även absolut, som är etta i varumärkena. Ja. Vi hade Systembolaget, etta bland retailgänget, Matsmart i handelskategorin. Nej, väldigt roligt. Och den här, om man vill läsa undersökningen, hur gör man då?
Precis, då går man in på vår hemsida www.sb-insight.com, och sen kommer man kunna klicka där på Sustainable Brand Index, så finns det en gratis officiell rapport där vi delar rankingen, såklart, men också lite övergripande insikter om konsumenterna och hållbarhet på marknaden idag.
Bjussigt, det länkar vi till också, och även dina kontaktuppgifter i i podden. Så att in och läs den, och tack så jättemycket att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!